Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
Det var ju några gånger när man hade spelat bort allt, man liksom all ekonomi då, och klockan var 80, en halvtimme hade gått på den 25:e liksom. Och jag hade inte betalat några räkningar, ingenting.
Alltså man har ju tappat kontrollen lite grann över sitt liv alltså. Man ljuger väldigt mycket, vilket man mår väldigt dåligt av.
Det är ju klart att man funderar på det. Hade det inte varit enklare att bara hoppa ner vid bron där från kasinot ner på spåren nedanför liksom. Men sen gick man och la sig och då botar hjärnan av sig och så vaknar man upp motiverad till att liksom fixa nya pengar, försöka spela ja, tillbaka liksom, skulder och så.
Och sen har vi då också alla anhöriga. Vi vet att det finns 170 000 anhöriga och 82 000 barn som drabbas av, som lever tillsammans med någon som har spelproblem. Och man vet att det påverkar anhöriga på väldigt många olika sätt.
Enligt Folkhälsomyndighetens siffror så är ungefär 2% av Sveriges befolkning spelberoende. I det här avsnittet har vi träffat Henrik. Han har ett spelberoende men är spelfri sedan 9 år tillbaka.
Jag började spela utav rent intresse egentligen för att spela om pengar liksom. Det första jag spelade på var jag nog i 10-årsåldern. Då spelade jag lite, du vet, fotboll och sånt där, oddset hade kommit.
Redan som barn fick Henrik upp ögonen för spel.
Det började med ett genuint intresse för spel. Först för sport och sen betta på sport. Det kryddade liksom mitt sportintresse med att ha ett litet bett samtidigt som jag tittade på en sport. Då var jag 12 år, 10-12 år började. Jag lämnade min pappas lottorad och fick spela för växeln. Så började det faktiskt. Väldigt oskyldigt och var ju självklart inte ett missbruksbeteende då, utan det kom ju långt senare. Men det la nog en grund för det som skulle komma senare, det vill säga mitt missbruk. Det gjorde det nog definitivt. Jag kan ju också säga att mitt beteende redan då som 12-13-åring, jag var mer intresserad av att typ att kompisar och jag skulle samla ihop de få kronorna vi hade för att lägga ett större bett än att hålla på och bara betta på Bajen som typ vi hejade på liksom. Jag var ju mer ute ganska tidigt med att hitta höga odds och jag ville ha vinst, jag ville vinna pengar liksom.
I tonåren började han testa andra spelformer.
Den första kärleken jag hade för spel, det var när jag upptäckte travet i 15-årsåldern. Jag började hänga med ett par travgubbar som tog mig till Solvalla och när jag upptäckte hur mycket de spelade för så ville ju jag göra mitt bästa och försöka liksom spela i takt med dessa travgubbar. Vilket självklart inte gick på min begränsade ekonomi som 15-åring. Men det var väl då första gången jag spelade bort liksom de få pengarna jag hade. Så redan där fanns ju liksom ett ganska tydligt riskspelande, att man var en kanske inte spelberoende men definitivt villig att ta risker.
Det som till slut får Henrik att fastna i ett spelmissbruk är när han upptäcker poker på nätet.
Sen 2001 så bröt jag nacken och satt i haloväst hemma under 4 månader. Och hade inte så mycket att göra. Jag hade fått internet för första gången. Och det var då jag upptäckte nätpokern. Och då kom ju... Från början så var det ju inte liksom ett spelmissbruk. Men ett genuint intresse för pokern som tävlingsmoment utvecklades. från början varit väldigt roligt och också ganska lönsamt extra knäck liksom. Och vi spelade jättemycket poker hemma hos bekanta. Vi skapade, kan man väl säga, egentligen en pokerförening där vi träffades och spelade poker. Först en gång i veckan, sen blev det två gånger i veckan, sen blev det tre gånger i veckan och sen blev det fyra gånger i veckan. Och sen var nätverket så pass stort så att egentligen kunde man spela poker alla dagar i veckan. Liksom det fanns alltid någon som anordnade ett spel någonstans.
Man brukar klassificera dem i gröna, gula och röda spel.
I det här avsnittet har vi även Henrik Armus, tidigare ordförande för Spelberoendes Riksförbund.
Och då är det ju framförallt de röda spelen, alltså insats till resultat som räknas. Och i dagsläget kan man väl säga så här att de som då utvecklar ett spelmissbruk eller spelberoende, det är ju nätkasino framförallt idag. Men även i den kategorin röda spel ingår ju även livebetting och poker. I den kategorin alltså. Nu har väl pokerboomen har väl avtagit en del, så vi har väl inte lika många längre som kommer till oss som har problem med poker, men det finns ju fortfarande kvar givetvis. Och sen har du då livebetting eller sportspel då, som finns där, och sen har du då nätkasinon som sagt. Sen är det inte så att de andra, alltså trav som jag själv blir beroende av, finns ju fortfarande kvar hela tiden, och det kanske när det gäller de här julaspelen där det kanske inte är det som direkt orsakar problemet, men de lägger ju grunden för ett spelberoende. Så att de är inte oskyldiga heller.
Det blev ju min stora liksom, ska man väl säga, första kärlek inom pokern, att spela live. Jag tyckte alltid det varit roligt med den sociala biten också liksom. Och dels var det ju en hel del liksom kompisar som spelade också, så vi hittade det här samtidigt kan man säga liksom. Alla blev ju inte spelmissbrukare, utan det var ju jag en av de få som det gick dåligt för liksom. Jag bodde i Norrtälje när detta hände i en liten etta, och jag åkte till jobbet och hade ett jobb på dagarna, och sen när jag slutade så åkte jag och spelade poker hemma hos någon kompis och spelade, ja, och sen började dagen efter med samma rutin när man ringde runt och kollade, eller folk kanske ringde till mig och frågade, ja, men blir det någon poker ikväll, ska vi lira? Ja, och så styrde man upp det, så det var ju liksom jobb och sen poker fram till småtimmarna på kvällen liksom. Fick man åka hem och sova. Poker blev ju bara, det kunde ha varit Fia med knuff om det hade funnits tillräckligt många i Sverige som spelar Fia med knuff om pengar. Vi har ju provat allt möjligt och spelat allt möjligt bara för skojs skull, för pengar. Liksom. Det går att spela det mesta för pengar. Men det jag charmades av ju var ju det här att det gick att vinna enormt stora pengar, och det fanns liksom ett världsmästerskap i poker, och det kablades ut på tv och vi tankade ner det här och tittade på, och man blev ju liksom född. Och pokerboomen drog igång 03 tror jag det var, jo, när en kille som heter Moneymaker går och vinner VSOP Main Event liksom, och som är vilken jäkla kleti och pleti som helst, satte ju i huvudet på alla som tittar på det pokerprogrammet eller den turneringen, att ja, men kan han vinna, då kan ju vem som helst vinna. Så det var ju då pokerboomen drog igång på allvar, och alla skulle spela poker, och då gjorde ju vi det också liksom. Men sen var det ju efter några år utav det här, man ska kalla hemmaspelandet, att spela hemma hos kompisar, så var det ju andra pokerkompisar som hade börjat åka in till Casino Cosmopol i Stockholm här, och jag hade varit lite emot det, för jag gillar det här med att arrangera poker, och men samtidigt så hade jag förlorat lite intresset på att spela. Jag tyckte hemmaspelen som vi spelade var lite för oseriösa, jag tyckte det var lite för lite pengar ibland, jag tyckte de som var där var för oseriösa, så att jag åkte med in till Casino Cosmopol med en polare, och när jag kom in där så var det ju kört. Jag visste ju liksom att oj, här kommer jag spendera mycket tid. Och så blev det. Jag spelade all min fria tid. Så länge jag hade pengar på Casino Cosmopol eller på svartklubbarna här runt om i Stockholm.
Och hur fick du pengar till spelande?
Nej, men jag har alltid jobbat. Jag har alltid jobbat och skött mig så jag har haft ett arbete, jag har haft en inkomst. Och ett missförstånd som många som inte spelar har, det är ju att vi spelmissbrukare bara förlorar. Men så är det ju inte. Utan tyvärr så vinner vi också pengar. Och tillräckligt mycket för att vi alltid ska minnas hur det känns och vilka kickar det ger. Så det är ju dem man hela tiden försöker kopiera. Eller liksom, det är ju det man är ute efter, att känna den där, det där ruset igen som man får när man vinner pengar.
Vad gjorde du när du vann pengar?
Innan jag blev så pass beroende så att det enda jag kunde tänka på var att vinna ännu mer pengar eller vinna tillbaka skulder, så kunde jag ju unna mig någonting någon gång ibland. Liksom en jacka eller ett par skor eller en god middag eller festa med kompisar, och man kunde bjuda lite och vara sådär lite rock'n'roll-liv liksom. Men det var ju en snabb period som snabbt övergick i någon form av jakt på att spela tillbaka förlorade pengar.
Situationen börjar bli allt mer ohållbar då Hanna spelar bort hela sin lön och börjar ta sms-lån för att kunna finansiera sitt spelande.
Jag har alltid spelat över mina tillgångar. Det har jag alltid gjort. Frågan är, okej, när börjar jag skita i att betala hyran? Ja, det gjorde jag väl någon gång 2010. Första gången, liksom. Och det är ju väldigt så att när man spelar, man är ju liksom, kanske man har vunnit och så är man jättehög på det, liksom. Och livet känns underbart. Men för mig var det ju mer bara, om jag låkade vinna pengar, så var det ju liksom, det var jobbigt att vinna pengar. För då visste man liksom att karusellen skulle dra igång. Liksom att det var, även om jag ville vinna pengar, så var det en börda att ha pengar. För då, det är ju mat, ammunition liksom. Och då kommer det här, då galenskapen fortsätta. Medan när jag var helt black och inte hade några pengar, då kunde jag liksom fungera ganska bra i vardagen och gå och jobba. För då gick det liksom, då pausades allt liksom. Och så kunde jag gå och jobba och göra det jag behövde göra. Och, ja.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Spel om pengar klassas som en folkhälsofråga.
Man brukar säga att för att vara ett folkhälsoproblem så ska det drabba väldigt många människor, minst 1%.
Vi hör Jessica Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten, om hur utbrett spelmissbruket är i Sverige.
Och när det gäller de här undersökningarna vi gör om spel, så ser vi att om man gör en tvärsnittsbild av det, så säger vi att 2% av den vuxna befolkningen har ett problemspelande, det vill säga att de har fått någon typ av ganska allvarlig konsekvens av sitt spelande. Men här har vi också då, på längre sikt så ser vi att folk kommer och går, och man kan ha problem av sitt spelande även om man inte har ett aktivt beroende liknande tillstånd, eller att man har svårt att sluta spela, så kan man ändå ha påverkats negativt av spel under en längre tid. Så det är en större andel av befolkningen som under en längre period har problem med spel. Och sen har vi då också alla anhöriga. Vi vet att det finns 170 000 anhöriga och 82 000 barn som drabbas av, som lever tillsammans med någon som har spelproblem. Och man vet att det påverkar anhöriga på väldigt många olika sätt. Så tillsammans är det väldigt många som påverkas av spelproblem. Och sen ett annat kriterium för att vara ett folkhälsoproblem är att det ska vara i allvarliga konsekvenser för hälsan. Och det vet vi också att spel gör. Det finns kopplingar mellan dels andra ohälsosamma levnadsvanor, som att riskabla alkoholvanor. Vi vet att det hänger ihop med depression, psykisk ohälsa, även självmordsförsök och såna här saker. Så att det bidrar till stress och till en negativ hälsa. Och sen också en jätteviktig aspekt på ett folkhälsoproblem, att det skapar ojämlikhet eller bidrar till ojämlikhet. Och där ser vi också spel att dels är det grupper som redan har det socialt svårt, som man kanske inte spelar mer än andra totalt sett i gruppen, men man har en högre andel som har spelproblem och det kanske tas i allvarliga uttryck. Vi vet också att tillgängligheten på spel ser olika ut beroende på socioekonomi. Man kan titta på spelmaskiner till exempel i stadsdelar där man kanske har en social problematik. Det finns mycket mer spelmaskiner där än kanske på ställen med mycket välmående kommuner och sånt där. Så att det finns en jämlikhetsaspekt som är jätteviktig att ta in.
Under många år lyckas han hålla sitt spelmissbruk hemligt för sina anhöriga.
Alltså jag var ju väldigt duktig på att dölja mitt missbruk. Så att det var ju ingen som uttalat hade kommit fram till mig någonsin och frågat och sagt, hörru du Enkel, du kanske skulle dra ner lite på spelandet eller så.
Hur följde du det liksom?
Nej, men man blir ju proffs. Det borde stå på min CV. Proffsljugare liksom. Och, alltså... Man dolde det bra, man försökte minimera läckaget, att det inte skulle liksom familjer och släkt och vänner inte skulle bli liksom lidande utav det. Liksom. Att inte de skulle se de här ringarna på vattnet. Men jag ljög mig ur julafton. Liksom. Jag skulle ju till kasinot och spela poker. Så att
vad sa du då?
Jag bara drog någon lögn. Lögn, proffs bara. Jobb eller någonting och så stack jag iväg. Liksom... Direkt efter middagen så var det bara att sticka liksom. Alltså man blir proffs och när man ljuger som man gör, då krävs det inte mycket för att det där jävla korthuset ska falla liksom.
Hur kunde de här lögnerna se ut?
Lögnerna var väl, alltså, vi är duktiga på att ljuga spelare liksom. Det blir en vardag, men det är alltifrån avancerade lögner där det handlar om att få loss pengar. Där säger man vad man behöver säga för att få pengarna, om det är nu i målet. Men sen handlar det ju om också att dölja sitt missbruk för den yttre världen, så att man inte behöver, för om folk börjar fatta misstankar att det kanske inte står så bra till med Henke, då kanske de kommer och vill göra något åt det. Och då kanske det betyder att man måste sluta spela, så det gäller ju att hålla upp fasaden. Och det är ju det man blir jävligt bra på, att dölja det liksom, till en viss gräns.
Då är det ju en upptagenhet, det är ju den första man brukar nämna.
Henrik Armus igen, tidigare ordförande för Spelberoendets Riksförbund.
Alltså man tänker på spel konstant, kan man säga. Alltså hur ska jag lägga nästa spel, eller nu måste jag spela för att må bra lite grann då. Och sen har vi toleransökningen då, att man hela tiden för att få samma känsla av sin spelupplevelse så ökar man sitt spelande. Tar lån kanske till sist för att klara av det. Och sen har vi kontrollförlusten, att man då inte längre, att man istället för att betala räkningar så tar man och spelar istället. Tror att man ska vinna. Så. Lögner, alltså man ljuger för nära och kära. Om egentligen dels sitt spelande, men egentligen om allt möjligt till sist alltså. Sociala konsekvenser, att man inte istället för att gå på bio eller träffa vänner eller resa, så väljer man spelet före det. En del visar upp ett flyktbeteende, man kanske har en dålig relation eller har det jobbigt på jobbet eller liknande. Så kan det också vara en del i det här ekonomiskt beroende, att man helt enkelt förlita sig på att andra hela tiden ska lösa ens ekonomiska problem. Men även att man själv då börjar ta lån givetvis. Abstinens då, att man konstant, alltså när man får ett spelsug konstant. Och sen då när man då har spelat bort en större summa pengar, att man börjar jaga de förlusterna.
Varför tror du att just du hamnade i det här spelberoendet?
Jag vet inte, det är nog en kombination av att jag är en... alltså det är lite det här med liksom solen står i zenit, det är mycket som ska klaffa. Men jag tror ju definitivt att det är genetiskt liksom. att jag har någon genetisk... Jag har ju en jävla tävlingsinstinkt, så att du kan ju inte utmana mig på Fia med knuff utan att jag tar det råseriöst om du spöar mig på ett par gånger liksom. Och sån är jag. Jag har en väldigt tävlingsinstinkt och jag gillar att tävla. Sen att jag redan i tidig ålder liksom uppskattade verkligen att lägga liksom ett bett på den tiden. Jag gillade det verkligen. Jag gillade att spela på trav och jag gillade att spela poker om pengar. Och ja, i slutändan så handlade det ju bara om att få de här jävla kickarna liksom. Då spelar det inte någon större roll egentligen om jag vann eller förlorade. För ju kraftigare kick man fick, det var ju bara den man ville uppnå igen liksom. Jag är ju missbruksperson, så att jag får ju tänka mig för varje gång jag startar något nytt intresse eller hittar någonting jag gillar. Så det är ju någonting jag får leva med resten av mitt liv, att jag är ju en sån person som snöar in mig på grejer. Så jag är vaksam på alkohol och på sådana grejer, för att jag har en fallenhet och halkar dit på det, tror jag. Det är ju ett missbruk i det att resten av vardagen liksom pausas när man spelar liksom. Jag har ju träffat narkomaner som kanske har tagit knark i 15 år och sen när de har slutat knarka, så då tar de liksom vid från där de började knarka. Så de började knarka när de var 15 år och så slutar de när de är 30, och så då tar de vid. De är väldigt omogna och väldigt liksom, de har en stor del av deras liv har pausats, och så har det ju varit även för mig. Jag har ju liksom, allt har ju kretsat runt poker, och då har ju liksom resten av livet, skaffa familj och hela den här prylen, har ju aldrig funnits på kartan. I alla fall inte för mig. Jag har alltid valt bort, vi säger, om jag har träffat en tjej som jag till exempel fattar tycke för och jag känner att det kanske skulle kunna bli någonting. Det har jag ju alltid valt bort på grund av att då kommer det inkräkta på min speltid. Och då har jag alltid fått väga liksom, vad vill jag helst ha, flickvän eller 12 timmars pokerspelande per dag? Och då har alltid pokern vunnit.
Man lider av en extrem psykisk ohälsa, men även kanske fysisk ohälsa. Alltså man rör sig inte så mycket kanske, men den psykiska ohälsan där man mår dåligt och sover dåligt. Alltså man har ju tappat kontrollen lite grann över sitt liv alltså. Man ljuger väldigt mycket, vilket man mår väldigt dåligt av. Det kan man väl säga. För den psykiska ohälsan är enorm faktiskt. Och inget ovanligt att man tänker på självmord, för att man inte riktigt vet vart man ska vända sig och så vidare.
Ja, men nu ska vi till kontoret. Här sitter man på dagarna.
Idag jobbar Henrik med att hjälpa andra spelmissbrukare på en förening för spelberoende i Stockholm. Det har nu gått 9 år sedan han själv spelade senast.
Sista gången jag spelade var 25 januari 2011. Och då stod jag på Casino Cosmopol och hämtade ut min lön. Ni vet, klockan gick från den 24 till den 25. Så stod och väntade på bankomaten att det skulle bli den 25. Och så plockade jag ut min lön. Och då träffade jag ett par gamla pokerkompisar, eller kompisar, och jag skämdes så in i helvete för detta. Och tänkte liksom, shit, hur fan ska det här gå med mitt liv? Jag visste ju att jag redan då var ute på djupt vatten, men det är väldigt svårt att för egen maskin sluta spela. Jag hade ju, kan jag ju erkänna nu, att jag hade ju aldrig slutat om inte någon hade liksom hjälpt mig med det på traven så att säga. Eller tvingat mig till det egentligen.
Vem var det?
Det var min mamma.
Berätta.
Min kompis David. Han hade en viss insyn i mitt pokerspelande. Eller i mitt spelande överhuvudtaget. Jag hade lånat lite pengar av honom. Och jag var tillräckligt öppen med honom för att han skulle förstå att liksom, okej, nu är det inte mycket som går rätt. Så han skvallrade till min mamma. Min mor tog kontakt med det här stället, med Kalle, vår kanslist som jobbade då. Och han tyckte väl att ja, men ni måste få in Henrik in till våra onsdagsmöten som ni är och hälsar på idag. Samma dag som hon hade ringt hit och snackat med Kalle så konfronterade de mig. De, min mamma och min pappa, och typ ställde mig mot väggen. Och jag förstod att någon hade skvallrat, för de visste lite för mycket som jag liksom inte hade berättat för dem och som de omöjligt kunnat veta. Så jag förstod att typ, fan, det är nog Dana som, eller David som har skvallrat till min mamma. Så jag tog ju chansen då. Det var ju oerhört lättnad då, för att lägga alla korten på bordet och få ta fram ICA-kassarna med kravbrev. Och liksom, jag kunde inte för egen maskin reda i detta. Det var för laddat. Jag var ju inte ens 100% säker på att jag ville sluta spela. Inte ens när jag blev ertappad, så att säga, eller ställd mot väggen. Så jag, ja, och det ställdes lite krav på mig. Jag var ju nära på att bli vräkt, och det var väl det mest akuta utav mina skulder som behövdes ta hand om. Och min mamma gick ju med på att betala dessa hyror som jag låg efter med. Och det fanns ett motkrav, och det var att jag skulle börja gå här på föreningen. Så det var bara att åka in samma dag. Det blev en väldigt hektisk onsdag dag. Så jag ramlade in här, jag tror det var, glömmer bort datumet, men jag tror det är den 9 februari då, 2011, det var en onsdag. Som jag kom in här första gången. När jag väl sen slutade spela så tog det tag innan jag började liksom rannsaka mig själv. Och då kom vad jag hade ställt till mig, just lögnandet. Och lögnandet, och jag blåst min mamma liksom på pengar. Liksom lurat henne att skriva på lån. Och men allt möjligt såna här grejer som jag har ställt till för, runt vänner och bekanta och släktingar. Då, när jag väl började ramsaka mig själv, då blev det jävligt tungt. Då blev jag sjukskriven ett år för depression, och fick jag käka lite psykofarmika för att bara ta mig igenom vardagen. Liksom.
Finns det tillfällen i ditt liv idag som du så aktivt tänker så att det här måste jag undvika, för att då kan jag ta ett återfall? Eller, alltså, jag antar att du kan inte ens spela poker idag.
Nej, och det här är ju också någonting som jag har bestämt mig för. Alltså, jag är ju 43 år och jag har pengar på fickan. Jag kan ju spela om jag vill, liksom. Så det är bara min egen vilja som motiverar mig till att inte spela. Men jag känner just nu och de senaste åren inte att jag behöver vara vaksam på någon speciell situation. Men så var det ju absolut i början, till exempel. Att jag ville ju inte hänga bland mina kompisar som bara sitter och snackar poker. Och det gick ju liksom inte, jag kunde inte hänga med dem. Jag fick ju inblick i min gamla vardag, så att säga, fast utifrån. Och det gick ju inte att hänga med dem, liksom. Så det är klart att jag inte kunde göra det. Jag fick göra jättemycket sådana förändringar för att få min vardag att fungera. Liksom. Jag försöker ju leva liksom med det här lite gråa och acceptera det. Att jag faktiskt inte behöver jaga kickarna överallt. Men däremot så är ju jag en beroende människa. Jag har ju väldigt svårt att göra något lagom. Liksom, alltså att även om jag har slutat spela om pengar, så ibland så vet jag ju att jag liksom beter mig gränslöst i andra former. Liksom, att jag,
kan du ge några exempel?
Ja, men till exempel, jag tog upp golfen nu i somras, eller egentligen förra sommaren, och det blev ju direkt, spelade jag 60 rundor nu i somras liksom. Och det blir, trots att jag liksom har haft ont i hälen liksom, så har jag lirat. Och det blir det här gränslösa att jag försakar saker för golfens skull. Eller. Nu har jag börjat snöa in mig på liksom, syra grönsaker och det står burkar i hela mitt jävla kök liksom. Och jag odlar chili och det är liksom, när maskinet är igång då blir det grejer gjorda liksom, på gott och ont. Så det är så jag funkar bara.
Varje onsdag är det möten på föreningen. Dit kommer spelberoende och deras anhöriga för att få stöd från andra i samma situation. Henrik är en av stödpersonerna som håller i grupperna.
Alltså, vad kan de värsta konsekvenserna faktiskt bli? Jag har ju läst lite rapporter om psykisk ohälsa och depression.
Ja, nej, men här är det ju vardagsmat med bortspelade familjer och separationer och hemlöshet och skuldsatt upp till öronen, och då pratar man liksom hela livet liksom.
Ja, om man nu ska ta de här 82 000 barnen som man vet lever tillsammans med spelberoende och växer upp i det, så innebär ju det att man inte vet kanske var man ska bo nästa vecka eller att det inte finns någon mat på bordet. Men konstant oro kan man säga. Och sen då när det är uppdagat så är det ofta så att den som är anhörig har ju levt i en ovisshet alltså. Har ju ingen aning om hur illa det är.
Ja, alltså jag vill inte nämna något som hände på föreningen så här, men det är väl klart, självklart att folk har tagit livet av sig. Självklart. Som, om det är folk som tar livet av sig på grund av alkoholism eller narkotika, så är det självklart att folk gör det för spel, på grund av spelmissbruk eller spelberoende. Liksom. Självklart.
Ja, som jag skulle vilja säga så här, att det är i alla samhällsklasser. Vi har ju allt från, om man nu ska uttrycka sig så, från höga banktjänstemän till arbetslösa. Om man nu ska ta något som ett exempel. Men det finns ju alla kategorier. Det är inget man kan säga på förhand vem som blir spelberoende. Men det tror jag egentligen gäller alla beroenden. Så.
Men alltså det finns, tillgången är ju för stor. Alltså, du kan spela dygnet runt på nästan allting. Och allt är tillgängligt i din mobiltelefon. Jag vet inte om det ens går att reglera på något sätt, men det är ju tillgängligheten som är det farliga liksom. Jag är ju oerhört tacksam över att jag ändå valde att sluta 2011 och inte nu. För det är ju 1000 gånger svårare nu, bara på de 6,5 åren som jag har gått här, så har det ju blivit 3 gånger svårare liksom. Jag kunde ju inte spela i min mobil som det går att göra nu. Det fanns nästan ingen nätkasino då.
Vad är den största vinsten du har vunnit?
Jag vill inte prata summor, för jag tycker inte det är intressant. Det är inte intressant. Okej, jag förstår att det är något form av nyhetsstoff att jag spelar bort massor med pengar. Men det vi håller på med här är att vi pratar inte summor. Utan det är liksom, det är inte så man mäter ett missbruk, utan det, i så fall skulle du inte kunna komma hit och med ditt lilla bingospelande som kanske inte kostat dig så mycket pengar, men som har förstört hela din familjs liksom, familjesituation. Mm. Trots att det inte kostat dig så mycket pengar, utan det är ju ett beteende vi pratar om. Ett gränslöst beteende där jag försakade egentligen allt för pokerns skull.
Du har precis lyssnat på avsnittet Speldjävulen och jag. Har du någon viktig historia att berätta, så mejla oss som gör den här podden på kunskapsstudion@gmail.com.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.